Hej och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast, här där vi träffar författare från säsongen. Jag heter Pelle Andersson och idag ska jag träffa Christian Daun som har skrivit Draksådd. Hej Christian.
Hej Pelle.
Draksådd, du har gett dig ut i liksom glesbygd Sverige och tagit reda på varför man håller på med dessa gigantiska fiaskoprojekt som typ Dragon Gate i Älvkarleby eller Medeltidens värld i Götene och andra sådana enorma satsningar som ofta går fel. Varför gör kommunerna det här? Varför håller de på envetet och bygger stora projekt som sen kostar skattebetalarna en massa pengar?
Ja, det finns ju en föreställning om att det är så här monument över gråsossiga kommunalråd. Och det har säkert hänt några gånger, men i de flesta av fallen så tror jag att man gör det inte för att det är så förbannat roligt, men för att man mer eller mindre måste hitta på någonting utöver det vanliga. För att så mycket tuffare har kommunernas situation blivit de senaste årtiondena att många gör det av desperation, helt enkelt.
Vilka skulle, när man tittar ut över, man ser ju att det har hänt väldigt många sådana här större projekt. Vilket projekt skulle du se som det äldsta, eller har du tänkt på det? Liksom, när börjar den här grejen? Är det så att man har hållit på med det här länge, eller är det relativt nytt?
Ja, men sätta platser på kartan. Det finns slogans, eller liksom embryon till slogans började finnas redan på 50-talet. De hade ju syftet att säga kom hit, titta på oss. Men sen satsningar som inte bara var, som inte bara handlar om turism, utan specifikt handlar om att få inflyttare, för att inflyttare är så värdefulla. Det kom i svung på 80-talet, skulle jag säga. Då började man med riktade kampanjer just för att locka invånare, för att man hade för ont om sådana.
Och det här sker ofta liksom också i, som en slags kombination då av både att man vill locka invånare för man vill ha skattebetalare till kommunen, men också att man vill locka turister. Alltså att är det ofta så att det är just en kombination av dessa två?
Eller är det... Ja, och till och med tre, för man vill ha näringslivet också. Ja. Så de tre vill man få, alla tre flyger i en och samma smäll oftast. Precis, och den sortens satsningar som till exempel Dragon Gate, de började fluktuera på 80-talet kan man säga. Men det har ju med regionalpolitik att göra också. Dessförinnan hade det inte varit riktigt lika tvunget att titta på såna här drastiska saker, för det funkar att sitta ganska fint i båten och sköta de delar som kommuner förväntas sköta med.
När du säger regionalpolitik, hur var det då man skötte det förr? Har man även slutat med det? Det var ju också en grej som man från statens sida för några år sedan gjorde mer av, helt enkelt att man placerade ut statliga verk eller myndigheter ute i landet. Har det också på något sätt upphört, eller var det mer som har förändrats i den svenska regionalpolitiken som gör att kommunerna blir mer utsatta?
Men det är där, kanske inte bara på grund av, men kring EU-inträdet på 90-talet så blev det, som jag lätt förenklat uttrycker det i boken, att vi gick från hela Sverige ska leva till hela Sverige ska bidra. Så då blev kommunerna mer enheter som skulle dra in stålar till staten så att man kunde betala EU-medlemsavgiften bland annat. Och det är lätt förenklat, men helt klart att synen har gått så. Vi hade ett glesbygdsverk som hade väldigt mycket örat mot marken tidigare och kollade, har ni allt ni behöver här, och säg till om det är någonting, så ska vi verkligen bruka allvar med och kika på det. Och det känns ju symptomatiskt att detta glesbygdsverk uppgick i ett tillväxtverk istället, till exempel.
Ja, just det.
Många sådana saker har skett som har skapat den förändringen, som har gjort omställningen från Bruks Sverige till
just det.
Till nya Sverige svårare för kommunerna. Om man är rådvill, om man famlar, om man undrar var börjar sluta vårt ansvar här och hur mycket ska vi bolla med staten.
Och sen så är det väl också så att till och med kommuner helt enkelt är rädda. De kan till och med gå i konkurs. Alltså de är rädda för att de har så lite skatteintäkter så de kanske inte överlever. Alltså
att det, ja, precis. Ja, man kan inte gå i konkurs på riktigt, men man kan ju gå under på riktigt om inte det finns en överordnad politisk vilja att ställen inte ska göra det.
Precis.
Frågan är hur det ser ut med den viljan, om vad pågår just nu i landet Är det liksom svälta räv? Är det några hungerspel där någon sitter och väntar på att se vilka fläckar som varken kunde fixa det? De får väl lite pengar, och de som inte fixar det, får man säga, så är det ändå för sent. Så, det är ju lite där det ligger någonstans. Och den här sätta kommunen på kartan, det här fenomenet sitter ju samman med det på ett väldigt intressant sätt, för att det sker nästan uteslutande av den anledningen att det behöver hända någonting. Och Dragon Gate, som då boken har tagit sin titel ifrån på sätt och vis, är ju ett jättebra exempel på det. Så.
Hur länge har det här Dragon Gate, för det är ganska roligt med alla som också, nu är det ju faktiskt så att vi är ju typ i de här sportlovstiderna, många åker upp till fjällen, många passerar den här Älvkarleby och Dragon Gate. Och Älvkarleby, de har hållit på med det här ganska jobbiga hotellkomplexet väldigt länge, eller hur? När började hela Dragon Gate?
Det började mitten av 80-talet. För då skulle pappersbruket i Skutskär, som är centralorten i Älvkarleby kommun, försvinna. Och ett intilliggande verk som skulle innebära tapp på 500 jobb, vilket skulle vara väldigt kännbart. Och bostäder skulle helt plötsligt stå tomma. Så det var liksom inte okej. Och då hade man ett kommunalråd som heter Kjell Hillgren, som kände att det var hans jobb att fixa detta, som patriarkalt lagda kommunalråd ofta brukar känna att det här får jag se till att fixa. Så rådig som han var, så ringde han då det här påfundet som heter Konsult, och en konsult informerade honom om att det finns något som heter turism. Och,
han behövde veta det.
Ja, men ungefär på den nivån var det. Och Hillgren med stor tilltro till konsultens expertis liksom tog detta på allvar och tänkte, fan, vi har ju laxfisket här, och visst är det väldigt vackert, och det har vi inte fått någon utväxling på. Skulle folk bara se det, då kan det nog faktiskt komma inflytta och investeringar. Och så var det verkligen, och då manifesterades denna tanke i ett värdshus längs E4. Det var en ny sträckning av E4. Så man ställde ett värdshus där som en slags inkastare, så att folk skulle hitta till kommunen helt enkelt. Så där fick man sitta och äta, fick bilisterna sitta och käka husman medan det vävades förföriska bilder av kommunen. Sen genererade detta inte ett inflöde invånare som kompenserade för bortfallet på 500. Så det gick inte, det kunde man konstatera efter redan något år, att det här går back, och det har inte, ingen har flyttat hit på grund av detta värdshus. Så istället för att skrota den satsningen, så gasar man sig ur krisen, som det brukar heta. Så man smällde upp 10 våningar istället. Så det blev ett 10 vånings hotellkomplex.
Fastna där.
Ja, precis. Så lite märklig reaktion. Och lite rolig. Med spa-avdelning högst upp. För att man då ända högst uppe, så såg man verkligen älven därifrån.
Okay.
Så kan man sitta och dricka en
kall. Det var ju ändå själva grejen. Att man skulle, det var vackert.
Ja, och det är det ju verkligen. Absolut. Så satt man där i spa-avdelningen med en kall starköl och verkligen såg älven. Då, ja, vem vet vad som skulle kunna hända. Men det hände ju inte heller då, riktigt. Inte på den skala som...
Och sen där hotellet, har det också varit svårt att fylla med folk, till och med det. Alltså har även hotellet varit ett problem i sig själv. Alltså,
ja, precis.
Förutom att man inte drog dit 500 nyinflyttare, så hade man kunde inte ens fylla hotellet.
Nej, det första problemet var ju det. Hotellet gick inte bra. Så kommunen fick helt enkelt sälja. Och gå massa miljoner back. Och ja, många kommuninvånare blev ledsna och förbannade över detta. Och sen stod det dessutom och förföll och liksom generade kommunen länge, och tjänstgjorde som en hel massa saker och hade bytt ägare flera gånger. Så det var väl ungefär 10 år av Törn Rosasson. Och man hade väl börjat ge upp det fullständigt när den här kinesiska myggmedelsmiljardären anlände 2004, Mr. Lee.
Och då tändes alla hopp, alla drömmar.
Ja, det var det jackpot på riktigt. För nu kommer någon utifrån. Vi riskar inte ens kommunala pengar, utan nu kommer någon utifrån och bara vill bomba in liksom 100 miljoner minst i det här. Och äntligen kan det hända som vi har hoppats på. Så det fanns ju fog för ny optimism.
Men vad var det egentligen Mr. Lee då lovade kommunen? Förutom, alltså, varför skulle han pumpa in 100 miljoner? Vad var hans vision?
Han var en av dem som på riktigt ville bygga monument av sig själv. Han hade redan made it i Kina med sitt myggmedel och var miljardär som sagt. Och nu fick Kina börja investera i Europa. Det började under 00-talet. Men det var det ofta villkort med att det skulle vara liksom typ kulturcentrum och sånt. Man satt och så det fick vara något i den andan. Men han ville nog bygga ett minnesmärke av sina egna triumfer egentligen. Väldigt, väldigt mycket. Men sen kunde det förstås innebära att folk vallfärdade och det kunde ju få en jätteutväxling. För.
Men det är ju också lite roligt. Jag menar, hans idé är ju alltså att bygga ett litet mini-Kina där. Med kinesiska muren och alla terrakottafigurer och allting. Det skulle ju kunna locka folk. Alltså, idén för är ju... det är så knäppt. Alltså. Bara det.
Ja, idén är ju nästan framsyn. För med den makt som Kina nu har blivit... Det var ju på väg då, men 2004 hade det inte riktigt hänt. Nej. Så behovet av att så lära känna Kina i dessa trakter är ju stort. Och folk kan ju väldigt lite med tanke på Kinas inflytande. Så idén är ju god faktiskt.
Och det finns ju gott om mygg i Älvkarleby också.
Det finns gott om mygg och en väldigt fin, väldigt fin feng shui. Konstaterade hans feng shui-mästare Mr. Lee. Så det hade ju bäring på beslutet att satsa just där, att här fanns det en väldigt fin energi här i den här myggiga trakten.
Det märkliga är ju då att med, trots den fina feng shuin så var det ju total katastrof även för Mr. Li.
Han underskattade väl hur svensk byråkrati kan trilskas. Och det gick ju väldigt snabbt där. Så kommunen krattade manegen så gott man kunde. Det var detaljplaner som det nu gick ganska snabbt med. Och det var liksom byggnadsställningar av bambu som smälldes upp. Som byggnads kanske inte älskade sönder. Och man försökte verkligen. Men när sen inte ens brandsäkerheten var nära att funka så fick man ju trots storslagna invigningar säga nej, det går inte, ni kan inte öppna. Så det blev två riktigt pompiga invigningspartyn, men noll öppningar.
På riktigt liksom. Man hade invigningsfesten, men man fick aldrig öppna dörrarna.
Ja, Robert Wells spelade på torget där. De har ju en miniatyr av Himmelska fridens torg, som är ganska stor miniatyr, där Robert Wells framförde Rhapsody in Rock i jättepissregn. Och busslaster från Gävle och andra omkringliggande orter. Jag tror det var 5-6 tusen i publiken. Och det var verkligen shit, nu händer det. Men så hände det inte. Och så några år senare, ny invigning. Lite mindre satsning.
Just lite mindre folk.
Ja, lite mindre folk. Och så öppnade det tyvärr inte då heller. Och precis när då allting faktiskt var i ordning och redo att öppna ungefär 2017-18, då meddelade Mr. D att han pallar för inte längre. Han hade flytt landet och orkade inte mer med det här. Så då sålde han det från Sportstyver till ännu ny ägare. Som för oss fram till det kapitel som fortfarande pågår med Dragon Gate.
Och hur ser det ut nu då? Verkar det som att det vänder? Kommer det här att lyckas nu då? Vad tror du om framtiden för Dragon Gate? Kommer det någonsin att bli en plats dit folk åker? Och att Älvkarleby på något sätt äntligen får lite vinst på det här. Eller på någon glädje av detta projekt.
Ja, jag tror för att på första läget den frågan är att det kan mycket väl bli en plats som lockar folk. För att som sagt, många är lite småkära i Dragon Gate. De tycker att det är jäkla dråpligt och konstigt och brokigt. Och det är det ju. Och nu har de då en ägare som har insett just detta och köpt det för den sakens skull. För att det finns en massa kapital i denna negativa storytelling, alltså i alla dessa misslyckanden.
Ja, det har ju till och med blivit en hel bok.
Ja, precis. Precis. Jo, men så kan man säga.
Berättelsen fortsätter.
Ja, absolut. Så de är smarta och har liksom omfamnat Dragon Gates inneboende konstighet. Så de arrangerar bara liksom grisfester och rave och seanser och som ett av kapitlerna heter i boken, Uno Svenningsson kommer aldrig att spela på Dragon Gate. Och så är det verkligen. Ingen sån normal skit alltså.
Allt ska vara onormalt och
konstigt. Ja, det ska vara quirky grejer här tills vidare. Sen har han ju kvar Mr. Lees liksom vision om att göra detta till en mötesplats om Kina i på Europa sikt, på sikt. Ja. Sen kom då en och det började ganska lovande ska jag säga. De hade en elektronisk festival som inte blev en fire festival utan den faktiskt lyckades genomföras med en massa kampande gäster och succé. Men sen kom då ett ett virus som intressant nog emanerade i Kina. Så cirkeln sluts. Det är precis Dragon Gates förbannelse som ligger bakom corona.
Det kanske är från Dragon Gate hela hur det tog sig till Sverige.
Det är den mest rimliga förklaringen. Det är den mest rimliga förklaringen. Rent vetenskapligt.
Det är där vi kommer hitta källan till den svenska smittspridningen. Och att det gick värre i Sverige än i de andra nordiska länderna. Det är också Dragon Gates fel för mig.
Det går att förklara.
Där har boken, det är det boken egentligen.
Det är undertext. Ja.
Men i alla fall Dragon Gate, men det konstiga tycker jag är när man läser boken, det är ju att det är så många projekt som blir just också sådär långvariga och ganska problematiska, kanske inte så extrema som Dragon Gate, men väldigt många projekt på något sätt börjar haverera och sen blir det på något sätt värre och värre och värre, och man försöker rädda det och man försöker rädda det igen, man pumpar in pengar och det liksom blir sådär långvariga, ganska jobbiga eländeshistorier. Vad tror du, varför blir det så? Är det för att kommunen inte kan sätta stopp, eller är det för många viljor? Vad tror du är som ligger till grunden till att ofta blir de här långvariga problemen?
Ja, men jag tror när man diskuterar någonting förutsättningslöst så kan man få tycka både ja och nej. Men när man väl klubbar någonting så har man enats om att tro på någonting, och då tror man ju så hårt att det går lite, ja, men lite troll är det, och det blir nästan som en förbannelse, och det blir liksom, man vill bara ha ja-sägare. Så det blir för mycket positiva vibbar. Sen när det börjar gå dåligt så fast allt ändå ganska lugnt liksom, och man kvär så alla rimliga invändningar, och så är man bortom liksom återvänder helt plötsligt. Man har satsat jäkligt mycket pengar, ska vi säga stopp nu.
Ja, det har ju ändå kostat 25 miljoner eller 50 miljoner.
Ja. Som medeltidens värld är ett bra exempel på det. Redan från början medeltidsparken i Götene kommun som skulle ta tillvara på Arnhypen som kom efter Jan Guillous böcker och filmerna om dem. Där hade man en väldigt rimlig idé om att fånga in den historiskt förankrade Arnberättelsen. Och man behövde någonting i kommunen för att man har ungefär 2-3 stora arbetsgivare, så man behövde säkra upp det lite. Så allting var rätt och rimligt tänkt. Men sen så fick kommunen för sig att själva driva detta, och det var ingen som hade någon erfarenhet av. Men man tänkte, vi börjar så här, sen kommer någon entreprenör och tar det från oss, så blir det bra. Men så kom aldrig den entreprenören, så de hann ju förstöra det ganska hårt faktiskt. Men det är svårt att säga nej. Det liksom, de körde ändå 3 dåliga år med det. Som fortsatte kosta pengar och självförtroende.
Och sen kan man också tänka sig att det blir också till slut en sån här intern säkert prestige, alltså de som startar och drev då, den politiska viljan som står bakom projektet, och sen så då alla de som kan kritisera det, och då vill de som startar det driva det vidare, för de kan inte ha gjort fel, och de andra älskar och kritiserar. Alltså det är svårt sen att enas och hjälpas åt och göra det bästa av situationen, utan man kan tänka sig att politiska motsättningar leder till att det blir det sämsta av situationen.
Ja, på ett ställe som inte är större än Götene kommun så har det ju enorm bäring på ett kommande val givetvis. Så det är absolut att det är så. Det är ju problematiskt, såklart.
Men vad tror du, vad måste ske då för att vi ska liksom komma vidare? Hur, alltså, din förklaring är helt enkelt, den är ju ganska rimlig, att kommunerna har för ont om pengar. Det är många glesbygdskommuner där folk flyttar ut. De måste göra något, för de får ingen hjälp av staten. Staten har sagt, sköt er själva, sköt ert, fixa det här.
Ja, lätt för enkelt, ja, absolut.
Och hur tror du man kan göra det? Ska kommunerna sluta med de här typen av projekt? Eller är de tvungna att ändå försöka göra såna här grejer? Eller är det så bara att staten måste gå in och hjälpa kommunerna? Eller finns det några exempel utomlands där man har gjort bättre? Eller hur räddar man glesbygden?
Nej, men det man saknar är väl, när man pratar om statens reträtt, så är ju den någonting fysiskt. Människor har försvunnit, det finns ingen närvaro, det finns ingen arbetsförmedling och det finns inget migrationsverk och bollar liksom stora viktiga saker med. Det har många gett uttryck för att de saknar liksom, så man känner sig ensamma i det. Och gnäller man eller klagar på att det här gick inte så bra till, det var inte så kul det här med flyktingvågen till exempel, när man liksom problematiserar den från kommunens håll och säger, vad fan, det här gick inte alls bra till, varför fick inte vi själva ta hand om detta, varför skulle alla privata göra det, vi kunde inte för halva priset och bättre. Och så liksom får man istället höra, för fan är ni rasister? Eller klagar ni på att det har kommit en rasist? Ja, då vidgas på ett jättesorgligt sätt den ravinen som finns redan mellan stad och land, som man brukar säga.
För det hade kunnat också vara så, menar du, med flyktingpolitiken, att kommunerna får ta hand om det här och göra det här och integrera de här människorna i den kommunen och så, istället för att det nu blev typ alltså penningsugna entreprenörer som hyrde ut baracker till, alltså,
eller vad, ja, jo, men absolut så, ja. Det är de kommunerna själva som har det enda klockrena incitamentet för att det funkar. Samma med liksom att få folk i arbete nu, men också det, när arbetsförmedlingen försvinner, så är det privata som ska fixa detta i kommunerna istället. Och de kan uppfylla sina kriterier bäst de vill. Det innebär ju inte att det blir jobb åt de här människorna.
Nej.
Men för kommunerna själva är det enda acceptabla kriteriet att uppfylla, ja, det, att verkligen se att det blir bra. Den frustrationen har en del kommunpolitiker gett uttryck för. Och jag skulle säga att den också, den sitter samman med sånt där. Den sitter samman med precis med desperation, helt enkelt.
Men har du sett några bra exempel på, från, alltså man brukar ju ibland jämföra Sverige med Norge till exempel, alltså Norge brukar få så här guldstjärna för att de får hela Norge att leva och vi misslyckas bredvid. Alltså,
ja, den är jättesvår. Det stora grejen där är att de kompenserar ju sina kommuner som producerar kraft, vattenkraft till exempel, på ett helt annat sätt. Så det hade ju räddat många, men inte alla svenska kommuner, för det är också liksom vem har det,
vem har vattenkraften, precis. Eller Karleby kanske hade kunnat ha ett kraftverk.
Ja, det har de också.
Eller fler.
Och det är också intressant med Älvkarleby, där staten satt ju verkligen Älvkarleby på kartan. Det var liksom det tredje verket som kom i 20-talet som var med och elektrifierade Sverige. Så där var staten faktiskt så, varsågod, här är en plats på kartan, liksom, vi lägger det här. Och det gav ju massa jobb då, som vattenkraft gjorde på den tiden innan automatiseringen. Men på då 60 år senare, på 80-talet, så fick man själva sätta sig på kartan. Och sen då är vi inne i ytterligare en fas av det.
Ja, så Sverige kan egentligen inte, tror du, kopiera den norska modellen.
Nej,
vi måste komma
på
en egen modell.
Men sittande maj så är det alltid någon debattör som säger liksom, kolla på normer, kolla på dem. Men så enkelt är det inte. Och det är inte heller så enkelt att oljepengar är hela svaret. Ja, hade vi bara haft dem. Så. Utan det är nog en blandning. Och visst är det politisk vilja också. Men där känner jag, där har jag inte på fötterna för att säga, men så här ska vi göra. Det är inte den personen jag är.
Men ser du, när du har rest runt i landet, finns det något annat som man kan se som ändå är positivt? Eller finns det, eller vad tänker man? Finns det liksom någon annan modell? Kan man tänka sig att liksom, att det är dåligt samarbete mellan liksom kommunledningar och folk? Eller är det liksom, vad tror du skulle kunna... finns det några visioner eller idéer? Det inte behöver vara en lösning, men finns det något man kan göra? Är det liksom att gå tillbaka till någon slags grund, bygga från grunden? Är det att satsa på skola och utbildning? Eller, förstår du?
Ja, man börjar med något som är positivt, som är så här en kamp som ju uppstår som en konsekvens av detta, är ju liksom, ja, men det är egentligen byalag och den sortens lokala föreningar som tar herrar väldigt över sitt eget öde, i alla fall försöker. Och vissa saker kan man styra, så liksom, planterar man blommor längs vägen så växer det blommor längs vägen. Tar man strid för byskolan är det inte säkert att det räcker, men det kommer i alla fall
ett lokalt engagemang som
kan... Ja, alltså vad det innebär för en enskild människas mående, tror jag, ganska det är ju ganska häftigt att leva på det sättet. Som sagt, vi som bor i städer, ja, men vi köper ett färdigt paket mycket mer. De här frågorna finns ju inte för liksom, jag anordnar aldrig, jag är aldrig med och anordnar en trevlig festival över en helg och försöker rädda någonting. Och får alldeles för sällan den känslan som det kan skapa. Så där finns ju någonting positivt i det. Men att det ska hänga på byalag, huruvida en byskola ska få vara kvar eller inte. Där har vi ett jättekomplext problem, för det är liksom, det är ju ett filosofiskt och etiskt dilemma. Liksom, folk som var med och byggde upp det här landet, ska vi lova dem att de får dör hemma genom att inte slå igen servicehus, ska vi lova dem att de ska slippa se sin byskola klappa igen, eller måste allting bära sig själv? Ja, det är svårt.
Jag tänkte vi skulle liksom kanske avrunda, men liksom själva ingången för dig i det här, vad var det som, för det känns som att du också drivs, alltså du är faktiskt också relativt förbannad och lite upprörd över att det här har skett och att det sker där, och att man dessutom sen har mag att stå och liksom typ hånskratta åt kommunerna eftersom det finns de här skälen som vi har pratat om. Men hur, vad är din egen känsla, varför har du ändå drivit, känt att det var viktigt att göra den här boken?
Alltså ingången, man ska börja med den. Den är ju för att jag tycker det är skitroligt egentligen. Jag tycker den här särpräglade humorn. Ja, men det ska vi helt öppen. För annars så blir jag någon väldigt förnumstig liksom, indignerad typ, gråtmild och gör mig till megafon för människor som inte har bett om det. Så det ska vi vara tydliga med
att jag inte. Du tycker
är
den, det är kul,
inte är den. Jo, men som ingångsvärde är det, alltså det är skitkul. Det är väldigt speciell svensk särpräglad humor som uppstår i mötet här mellan vision och magplask. Och det går massa prestige i det, och det var verkligen inte roligt, och man kan verkligen inte liksom heller säga att ja, men det var ju trots allt lite dråpligt. Utan man säger nej, det här var minsann inte roligt, vet ni, det här som hände. Att dugg kul var det. Man ska ha en viss sorts humor, men det är precis min humor i alla fall. Det finns sjukt mycket dråplighet i just det här fenomenet.
Det blir ju väldigt roligt när man läser boken. För det är ju många konstiga saker som har hänt.
Och det ska man ju bara erkänna att det är ju skitkul liksom. Så det är liksom min ingång i det här ämnet. Jag hoppas att jag kan locka in många andra i det på det sättet. Men när man då vistas på en plats lite längre än några minuter, så börjar andra tankar infinna sig. Och i mitt fall var det då faktiskt på riktigt en sån här klassisk berättelse om Sverige och toppen av ett isberg liksom. Vad fan är det här? Det händer ju överallt hela tiden.
Det måste finnas ett skäl.
Hur blir det så här? Jag tror jag vet ungefär, men jag fattar inte riktigt. Och så börjar jag i den änden. Och då blir man lite, ja, då blir man lite arg på vägen, även om man inte själv liksom har lidit av detta riktigt.
Nej. Och vilket, är det just Dragon Gate som var det här huvudsakliga bästa exemplet, men är det några som du har överraskats av? För Dragon Gate kan vi alla också åka förbi på något sätt, det har vi hört talas om. Var det något som var så här, oj, att det här har hänt? Vad var den stora överraskningen när du väl började gräva i det här? Var det att det var så många bara? Eller?
Nej, men det var nog den att folk är så öppna med att, folk är så desperata att de säger vi vet att det är hög risk, men vad fan ska vi göra liksom? Det skötsamma upplägget funkar inte längre, så vi måste göra någonting. De säger saker i den stilen, de säger saker som att vi vill ju leva här, inte bara överleva liksom, när folk klagar på lite extravaganta satsningar som inte är vård, skola och omsorg. Ja, det tycker jag är fängslande och märkligt att det är så. Och det här missnöjet som pyr, det är också intressant att när de organiserar sig, så blir det en kraft, världens äldsta insikt kanske, men hittills så har det bara fått pyra enskilt, så var rädda den här byskolan och titta här, men skulle det bli rädda byskolorna, vilket faktiskt alldeles nyss har börjat hända som en rörelse, så blir det en kraft i det liksom. För missnöjet är inte litet liksom.
Nej, precis. Så skulle också börja de här kommunerna samarbeta istället och vikta sin kanske vrede gemensamt.
Ja, precis. Och sen är det också komplext, för skurken är inte tydlig. Man säger staten eller Stockholm, och ja, vem eller vilka är det egentligen? Men någon kommer ju behöva vara jättetydlig med sig. Så här ser vi på Sverige. Så här, de här delarna av Sverige tror vi kan leva. De här ser det riktigt tufft ut för. Detta är färdplanen.
Ja. Vi måste tyvärr lägga ner de här landsdelarna.
Ja, det går inte att säga riktigt politiskt. Det är inte jättepopulistiskt att dra den.
Nej, men det kunde vara bra om det blev tydligt. För då skulle man kanske behöva göra en helt annan satsning sen. Eller hur? Alltså,
det skulle vara det mest rakkriget. Ja, precis.
Ja, för då skulle man ju sen komma fram till att det kan vi inte göra. Nu gör man ju det, fast i hemlighet, kan man ju säga.
Lite grann så.
Vi håller ju lite på att låta döda vissa delar.
Ja, den politik som förs får ju de effekterna. Ja. Eller den,
bara att det är lite mer i hemlighet.
Lågmält i lönndom.
Ja, det är i alla fall en sjukt spännande och väldigt rolig bok att läsa. Och man får ju också en ny förståelse, tycker jag, för just den här motsättningen mellan land och stad, vilket är jäkligt spännande.
Ja, bra.
Tack så mycket Christian Daun för att du skrev Draxod och för att du kom till Ordfronten.
Tack för att jag fick skriva boken och vara med.
Tack. Tack från oss på Ordfronten. Det var allt för den här gången. Vi återkommer. Hej då.